Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bengt Brilla är professor i filosofi vid Göteborgs universitet. Han har skrivit flera böcker om lycka, meningen tillvaron och senast en bok om rättvisa. Vi pratade om hur synen på rättvisa har förändrats, hur vi blir lyckliga och om det finns ett perfekt samhälle. Bengt, du har skrivit en tegelsten om rättvisa. Och du har både varit inne på ekonomisk rättvisa, social rättvisa, rättvisa mellan generationer. Och så har du fört in frågor som rör rättvisan kommer till klimat, en sån som biologisk global rättvisa. Vad skulle du säga är vår tids stora rättvisefråga?
Den frågan kan man ju tolka på två sätt. Alltså. Dels vilken som uppfattas som vår tids största rättvisefråga och vilken som borde uppfattas som vår tids största rättvisefråga. Jag blev ju personligen ganska deprimerad över den senaste valrörelsen. Alltså.
Berätta.
Nej, men jag tänker att i stort sett alla svenska politiska partier har gjort en liksom... Okej, Sverigedemokraterna har varit väldigt nationalistiska från början, men de övriga partierna har gjort en nationalistisk sväng, så att säga.
Okay.
Till och med V skulle jag hävda. Tona ner sådana här saker som biståndsfrågor och klimatfrågor och sånt där. Och det verkar bara finnas Miljöpartiet och Centern kvar där egentligen, som var lite kosmopolitiska, hade lite mer globala perspektiv.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt tragiskt. Jag tycker man kan se en sån backlash från 2016 och framåt. Alltså.
Där, men du tänker det i någon sorts perspektiv, i kontext av rättvisefrågorna, att de har blivit mindre viktiga på något sätt?
Nej, inte att de är lite mindre viktiga, utan att det, man har liksom... Så i min bok så identifierar jag ju sex olika rättviseområden. Det första är ju då samhällelig rättvisa, alltså vad som kännetecknar ett rättvist samhälle och dess institutioner. Det är ju den klassiska rättvisefrågan.
Mm.
Den har liksom kommit tillbaka väldigt mycket på agendan nu, skulle jag vilja påstå. Sen finns det ju rättvisefrågor som liksom har dykt upp och varit populära under en viss tid, men som sen bara sjunker i glömska på något sätt. Rättvisa mellan generationer är ju sån, och frågan om global rättvisa är ju sån, och kanske även frågan om det finns grupprättigheter för minoritetsbefolkningar och de här jämställdhetsfrågorna och frågan om gruppjämlikheter och så. Alla de där frågorna har ju haft sin tid, men nu verkar de vara lite grann i skymundan, och det är den här klassiska frågan som har kommit tillbaka, tycker jag, väldigt mycket.
Mm.
Om det klassiska samhällskontraktet. Alltså.
Kan det inte vara så... Jag minns början av 00-talet, alltså när politik överhuvudtaget började bli en fråga i min värld. Det var alltså 00-01, liksom. Det var Göteborgskravallerna, det var globalisering och attack och liksom det globala nord och globala syd och så vidare. Rättvisefrågorna var, i alla fall för en del av offentligheten, en väldigt framskjuten fråga.
Ja, absolut.
Och sen hade vi också ett årtionde där det hände rätt mycket efter det rätt lugna 90-talet, visserligen med Balkankrig, men att sen så var det kriget i Afghanistan och Irak, liksom islamistisk terrorism. Alltså det var mycket fokus på det globala, internationella, stora demonstrationer i Sverige, handlade om liksom Irakkriget och så.
Mm.
Och sen så kom lite grann världen till Sverige i form av att migrationen blev väldigt synlig i Sverige, och då kanske så att säga den samhällskontraktsfrågan nådde sin peak kanske 2015-2016.
Mm, mm.
Tror du det kan förklara omsvängningen?
Ja, jag tror det finns flera saker som kan förklara den omsvängningen, men det ena är ju att man kanske blev lite trött på de här globala rättvisefrågorna. Men sen är det också, man får också tänka på det, att det inte är liksom helt oomtvistat vad som ska räknas som en global rättvisefråga heller. Ja. För mig är ju de här flyktingfrågorna och migrationsfrågorna, de är ju globala rättvisefrågor.
Mm.
Medan integrationsfrågan är en social rättvisefråga som ligger på samhällsnivå. Och jag tror att ju mer, alltså det kan ju också vara en förklaring, va? När man ser att det är svårt med integrationen så lägger man fokus där.
Mm.
Och struntar i de här stora globala perspektiven, ja. Och så.
Kan det vara så att rättvisefrågorna i viss mån i svensk, liksom, svensk samtid var i viss mån lite abstrakta? Alltså det var där borta, och även kanske flyktingfrågan var i någon mån lite abstrakt. Visst, alltså, jag är rätt övertygad om att många människor nog var övertygad om att de största ojämlikheterna i världen är inte inom länder,
mm.
utan mellan länder.
Ja.
Och därför var fokus där. Och vad som synliggjordes både, jag tänker mig, EU-migranter, tiggeri, men även i viss mån liksom migration i övrigt,
mm.
var att sen fick vi en ojämlikhet i Sverige som synliggjordes av migrationen. För att vi vet ju att sjuktalen är högre i utanförskapsområden, mm. och liksom inkomsterna är lägre.
Mm.
Det sociala och ekonomiska kapitalet är ojämlikt fördelat i det här samhället, och det synliggjordes av just migrationen.
Ja, jag vet inte exakt vad det var som synliggjorde det, men nu är det ju synliggjort. Nu har Cervenka skrivit sin bok och jag har skrivit min bok,
ja.
och andra har skrivit sina böcker om detta. Men det var väldigt, väldigt konstigt att det var så undanskymt under lång tid. Alltså, den här svenska ojämlikheten, både vad gäller tillgångar och inkomster, har ju liksom skenat iväg mycket mer än i jämförbara länder.
Mm.
Och det har liksom inte talats om det,
mm.
förrän nu. Och det är klart, det kanske är ett uppvaknande för vissa att shit, det här är illa, alltså nu måste vi lägga fokus här.
Vad tror du, finns det liksom en återkomst för den mer klassiska jämlikhetsrättviseperspektivet i Sverige, som har varit ändå väldigt dominerande under hela efterkrigstiden? Det var ju kanske det som de stora politiska konflikterna någonstans handlade om, det. Väldigt mycket fördelningspolitik, fördelning i makt mellan individ och stat, var väl kanske borgerlighetens fråga. Sådär.
Ja.
Och sen så kompletterades det med väldigt mycket internationella frågor på 70-talet, global solidaritet. Men nu när faktiskt Gini-koefficienten, alltså det som mäter inkomstojämlikheter, börjar dra iväg och Sverige börjar bli ett mer ojämlikt land ekonomiskt.
Mm, mm, mm.
Det tycks ju inte som att den ekonomiska rättvisefrågorna har liksom gjort en storstilad comeback.
Nej, alltså inte i valrörelsen var det ju absolut inte så. Däremot så finns det ju tendenser både inom vänstern och inom socialdemokratin att det höjs röster för en mer sån här klassisk jämlikhetspolitik och sådär. Och att de här andra hjärtefrågorna som vänstern hade under många år, det här med antirasism och feminism och så, va? Kanske även miljöfrågor, de har ju börjat tona ner dem lite grann till förmån för klassfrågor, tänker jag.
Mm.
Jag tycker faktiskt att det, om man återigen går till valrörelsen, så tycker jag också att det var tydligt hur de här frågorna lyste lite grann med sin frånvaro. För att den klassiska vänster-högerskalan handlar ju väldigt mycket om, alltså historiskt handlade det ju om valet mellan socialism och ekonomisk liberalism, kan man säga, va? Men i och med att alla har klämt ihop sig lite mer i mitten, så har det ju blivit en fråga om hur höga skatter ska vi ha, hur reglerade marknader ska vi ha, i vilken grad ska vi privatisera. Och där kan man ju se att det parti som har legat längst till höger på den skalan har ju länge varit Centern.
Mm.
Men sen kom ju den här andra skalan, den här så kallade Galtanskalan eller globalism-nationalismskalan, den har ju kommit att
Förklara den för de som inte har helt koll på den.
Så det finns ju en annan politisk skala som handlar om att man är för globala perspektiv, och man lägger stor vikt vid miljöfrågorna, och man ömmar för hbtq-rättigheter, och man ser gärna att homosexuella får gifta sig och så vidare. Och sen har man den här andra polen då, där man är mer nationalistisk, man omhuldar mer traditionella värderingar. Men jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det är ju det som har gett upphov till de hetaste politiska känslorna under alldeles för lång tid. Och så har de här traditionella fördelningsfrågorna så har kommit i skymundan. Så jag tycker det är beklagligt
också. Men tror du inte att ett skäl till att de här liksom mer traditionella rättvisegrundade frågorna som du tar upp i din bok rätt mycket. De försvann lite grann just när världen kom till Sverige. Jag brukar tänka på, är det en väldigt viktig på något sätt förskjutning mellan materiella frågor och mer identitetsgrundade frågor. Den första föraningen är ju 11 september. Men sen Mohammed-karikatyrerna 2004, att det på något sätt försköt hela diskussionen lite grann. Att helt plötsligt så var yttrandefrihet, kulturrelativism och mångkulturalism var ett, liksom en term som kom upp. Och parallellt med det så hade man ju på något sätt den här, ska man säga, konvergensen, eller de flöt ihop liksom, både den här rätt starka feministiska rörelsen som redan hade funnits under 90-talet. Och även då under 2010-talet den här liksom starka antirasistiska rörelsen. Och även om de såklart också grundar sig i en sorts rättvisa analys, så utmynnade det i en sorts kulturkrig mellan dem och borgerliga, liberala, konservativa, vad det nu må vara liksom. Som inte handlade så mycket om just rättvisefrågan, utan om någonting helt annat.
Fast det är också en rättvisefråga. För jag tror att, eller det började som en rättvisefråga, tror jag. Om man tittar på vad som hände inom den politiska vänstern, så var det ju redan på 90-talet när vänstern skrev sitt nya partiprogram. Då var det ju det här att klass fick stå tillbaka för en slags, analysen skulle stå på tre ben. Alltså det var klass, feminism och antirasism. Och inom socialdemokratin så hade vi Mona Sahlin som ömmade väldigt mycket för de här frågorna alltså, också. Så de la ju grunden för någonting. Och deras utgångspunkt var ju diskriminering. Alltså de... Och alla de tänkarna, om man nu kan kalla dem för det, de kom ju från en bakgrund där det här klassperspektivet var först och självklart. Och så tänkte man att, shit, det räcker ju inte med klass. Alltså man måste ju lägga till det här med kön kan vara, det finns mycket diskriminering på basis av kön, det finns mycket diskriminering på basis av identitet, och vi måste liksom börja tackla de här problemen också. Sen blir det ju väldigt, väldigt beklagligt när man, när det kommer en ny generation och lär sig om könets betydelse och sexuell orienteringens betydelse och etnicitetens betydelse, men som inte kan ett skit om klass. Då blir det ju bara gnällpolitik av det hela på något sätt, när man tappar det. Men jag tycker de la ändå grunden till det som kom sen. Sen får man inte heller glömma att det fanns en annan intressant diskurs inom den politiska filosofin i liksom länder som Kanada och så. Där man pratade mycket om ursprungsfolks rättigheter och så. Och sen kom ju vissa av de resonemangen att föras över på invandrargrupper, vilket ju aldrig egentligen var tänkt så. Så sådana här liberala tänkare som ville ge grupprättigheter åt ursprungsfolk, de ville ju aldrig göra det åt andra minoriteter. Så det var ett hopkok, en riktig röra, gegga av olika idéer som stöttes och blöttes där, tror jag.
Det är ju rätt intressant att även de här kanadensiska tänkarna, Will Kumlicka, sådana personer, men även fick vi under 2010-talet en nästan direkt översatt import av det som man i USA benämner som kritiska vithetsstudier och hela den grejen, som ju har sina liksom intressanta poänger, men den översattes också till så att säga den svenska kontexten, som ju i huvudsak är en, liksom ett invandrarsamhälle. Medan studiet i USA var ju lite annorlunda på något vis. Tappade man sina rötter, tror du? Alltså de som mest betonade rättvisefrågan i den här övergången till det här mer intersektionella perspektivet där liksom etnicitet, kön och allting fanns med.
Jag vet inte om man tappade sina rötter, men man tappade ju någon mening markkontakten alltså. För markkontakten måste ju vara klass. Jag tycker att diskrimineringsfrågor är viktiga alltså. Frågor kring integration och grupprättigheter kan också vara viktiga ibland. Men om man inte har någon kontakt med det här med socioekonomisk jämlikhet och klasstillhörighetens betydelse, så om det liksom är... Om det helt saknas, då kan man ju gå väldigt vilse, tror jag.
Är inte det lite av en halmgubbe att säga att klass försvann? Alltså, så, en del när jag pratar med folk inom vänstern så menar de att klass har försvunnit, det är ett perspektiv som försvann. Och inte bara det, även så att säga, den upplevda klasserfarenheten försvann. För att så många inom vänstern blev själva liksom medelklass, urbana, välutbildade. Och de själva kunde kanske fortfarande teoretisera om klass.
Ja.
Men de hade ingen självupplevd liksom, klassbakgrund. Eller så koketterade de bara med den. Dels det. Men att man säger att jo, men det handlar inte om att klass har försvunnit. Mm. Det är bara att vi har kompletterat det. Det här är en mer fullödig analys. Mm. Klassperspektivet och marxismen och dess många andra variationer var allt för på något sätt kanske manligt kodad, eller vad man nu ska beskriva det. Mm. Stämmer inte det?
Det stämmer fullständigt det du säger.
Har vi inte mer holistisk rättvis vänster?
Ja, men vilka är vi?
Ja, samhället liksom.
Ja, nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju faktiskt att, jag tror inte att vi kan ha hur många tankar i huvudet som helst samtidigt. Det är, särskilt inte som kollektiv. Vi är dåliga på det. Och jag tror att den här betoningen av feminism och antirasism fick den konsekvensen, särskilt hos yngre människor. Som inte hade med sig det där klassperspektivet eller den här kunskapen om hur ojämlika möjligheterna är beroende på var man växer upp och sådär. De som inte hade med sig det, där är ju risken stor att man kan gå vilse sig. Mm.
Någonting som ändå har tillkommit nu under 2010-talet, alltså tittar man på, jag såg ungdomsbarometern 2021, hur identifierar sig av åldern 19-24. Mm. Det är stora skillnader framförallt mellan unga killar och unga tjejer. Många unga tjejer identifierar sig mycket med miljöfrågan, feminism och antirasism. Jag tror det enda som överlappade med killar i samma generation var träning då. Alltså man gymmar och håller sig liksom i form och så. Miljöfrågan har ju tillkommit och kanske i viss mån, jag vet inte, möjligen ersatt det här liksom biståndsfokus som kanske fanns på 90-talet och tidigt 00-tal och den mer ekonomiska rättvisefrågan även på global nivå. Mm, mm. Frihandel nämns ju aldrig nu för tiden. Liksom början av 00-talet var det ju i ropet hela tiden.
Ja.
Det finns ju en dimension här som du faktiskt tar upp i din bok och det är rättvisa mellan generationer.
Precis.
Och där känns det som ett perspektiv som är förhållandevis nytt i sin popularitet. Vad betyder i praktiken rättvisa mellan generationer?
Man kan väl bara säga lite grann att den frågan är ju inte så där superny alltså, men den har ju skiftat gestalt. Om man läser John Rawls A Theory of Justice, en teori av rättvisa från 1971, då utvecklar han en teori om rättvisa mellan generationer där. Men då har ju inte han klimatfrågan i åtanke. Det var ju 1971 trots allt. Utan det var ju den här frågan om att vi får inte liksom utarma de gemensamma naturresurserna så att nästa och nästa och nästa generation inte kan upprätthålla rättvisa samhällen. Liksom. Så det var ju det han ömmade för. Mm. Vad som hände med klimatfrågan då, tänker jag, när den slår igenom. Dels att miljöfrågorna blir mer rättvisefrågor. För tidigare tror inte jag att miljöfrågorna betraktades som rättvisefrågor. Alltså så när det handlade om okej, lite grann acid rain och så, va? Man blev ju lite förbannad när svavlet flög in från Polen och England och regnade ner över Sverige och så. Va? Och då tänkte vi att ja, vi måste ju få med och bestämma över deras industripolitik. Så men alltså det blev ju en rättvisefråga. Någonting ska bli en rättvisefråga så måste det finnas en känsla av att här har vi en extremt ändlig resurs. Och denna ändliga resurs, det är inte alls självklart hur den ska fördelas. Va? Och då tänker jag att frågan om rättvisa mellan generationer handlar ju mer om att till exempel den totala mängden utsläpp av växthusgaser som vi kan producera. Det är ju liksom verkligen en ändlig resurs. Och om vi släpper ut väldigt mycket mer växthusgaser nu så kommer framtida generationer att få sota för det. Så därför har man ju använt explicit eller implicit så har man använt sådana här rättviseresonemang mellan generationer för att slå fast den totala utsläppsbudgeten då. Men sen finns det ju en rättvisefråga till som blev stor, skulle jag vilja säga, kanske för i akademiska kretsar blev den väl stor kanske för 10-15 år sedan. Det som man kallar för klimaträttvisa i snäv mening då. Va? Hur ska de här klimatbördorna fördelas mellan länder då? Så den första frågan är, vad ska vi göra, vi som lever idag? Och det andra är liksom, vem ska göra vad? Och det tycker jag är ganska nytt ändå, att den här klimatfrågan har fått sån stark rättvisekaraktär.
Men även om det låter på något sätt lockande att etablera liksom ett rättviseperspektiv på den här höga nivån kan man väl säga, alltså mellan stater, mellan världsdelar och så.
Ja.
Trots alla klimatmöten, vi har ju liksom ingen världsregering, vi har ingen världsfederation.
Nej.
Och det som kan vara hyfsat enkelt att sköta fördelningspolitiskt på nationell nivå.
Mm-hmm.
Väldigt svårt på EU-nivå, trots att vi har ändå rätt institutioner.
Ja.
Snudd på omöjligt på
nationell nivå. Tyvärr.
Ser du någon väg ut ur det?
Nej.
Nej.
Alltså, när jag började tänka på de här frågorna, de här globala rättvisefrågorna, det var väl kanske 2005 eller så. Då var jag liksom lite optimistisk, och sen när jag fortsatte tänka på dem och började skriva om dem. Jag skrev en annan bok om klimatfrågor tillsammans med Göran Dus Otterström som är statsvetare. Vi var också lite optimistiska. Det var 2015 där. Mm. Och sen kom ju den värsta backlashen i mannaminne. Det här där Trump vinner valet och britterna går ut ur EU. Och det känns bara som att... Och den här Obamas ändå vackra retorik kring... Mm. Inte själv samarbete och sådär. Förbyts i liksom Trumps isolationism och allt detta. Det var ju extremt obehagligt. Och så sen dess har jag varit ganska pessimistisk rörande möjligheten till någon slags världsregering. Även om jag i princip är för det alltså. Mm. Och jag vet att det finns folk, organisationer som fortfarande jobbar på det här. Att reformera FN till exempel.
Mm.
Rätt riktigt. Så, men jag tror tyvärr att det är... Först såg jag det som en realistisk utopi, nu ser jag det som en ganska orealistisk utopi.
Mm.
Tyvärr.
Men tror du det berodde det bara på... Visst, Trump var ju definitivt och är väl fortfarande en total isolationist, och fan vet om han ens tror på människor påverkade klimatförändringar.
Mm.
Men hela världen gick väl i någon sorts riktning där maktrealism, alltså där liksom staters intressen spelar väldigt stor roll. Alltså, många länder har gått i den riktningen.
Många länder har gjort det, inklusive Sverige.
Ja, och jag tänker på ett land som, alltså, nu vet inte jag om någonsin Kina under Hu Jintao var särskilt liksom globalt tillvänt, eller om det bara var en front, men under Xi Jinping så är det ju liksom en tydlig imperieambition.
Ja.
Och det gäller väl också, alltså, Ryssland, jag vet inte om de någonsin, även under de tidiga åren när man gullade med Putin, det fanns ju ingen...
Nej.
Det vi ser nu är snarast vad som fanns därunder.
Ja,
eller hur?
Ja, jag tror det.
Så idealismen var kanske...
Men det fanns ju ändå folk som var lite optimistiska. Så jag minns min kollega Torbjörn Tännsjö till exempel, som är numera pensionerad professor i praktisk filosofi i Stockholm. Han hade ju liksom en idé för ungefär 15 år sedan, när USA var den enda supermakten. Att man skulle kunna liksom bygga en global stat på USAs position. Mm. Att vi andra skulle liksom haka på där. Va?
Ja.
Men den vägen är ju helt stängd nu. För nu är ju USA inte...
Nej.
De har ju inte den särställningen i världen alls längre. Så jag kan inte se någon väg in i en global stat. Däremot så kan man ju hoppas att det uppstår fler federationer av EUs typ. Till exempel i Afrika. Mm. Nej, men det är, sen är det just det också att... Om alternativet till en global stat är att man ska lösa de globala problemen genom frivilliga överenskommelser mellan suveräna nationalstater, då är ju risken att man inte kommer så långt.
Mm.
På grund av den här ökade maktrealismen.
Ja. Tror du att den stora stridsfrågan som ju knappt någon kommer ihåg nu, känns det som, den mellan reglerade nationella marknader och liksom stora frihandels, globala frihandelsavtal genom WTO och så.
Mm.
Det var ju i grunden, upplever jag det som så här i efterhand, mycket en strid om hur ser man på världens tillväxt och utveckling, fattigdomsbekämpning. Ser man det främst som en fråga om skyddande av marknader, skyddande av enskilda arbetsmarknader. Så man ska ju komma ihåg att då i alla fall så var ju fortfarande vänstern, eller kanske inte Socialdemokraterna, men Vänsterpartiet och liksom till de hörande grupper, de var ju skeptiska till EU, som de betraktade som ett nyliberalt projekt.
Ja, oerhört konstigt. Medan alla vänstern i hela Sydeuropa var för.
Ja, men precis. Det var ju kommunister i början som var liksom väldigt för EU. Och då var man väldigt mycket emot.
Mm.
Jag minns man brukade framhäva att Sydkorea och Taiwan blir ju rika med att ha reglerade marknader. Varför ska vi nu pådyvla det globala syd fria marknader?
Mm.
Men samtidigt, de här 20 åren som har gått sedan dess, sen sekelskiftet, har ju varit den era då fattigdomsminskningen har varit ojämförbart störst i mänsklighetens historia. Sen har ju Kina varit en väldigt central del av det.
Mm.
Men har det inte ändå varit en rätt, liksom, en rätt positiv tid ur rättvisa perspektiv? I och med att den globala ojämlikheten, alltså inte överallt, men i viktiga avseenden har varit förbättrats.
Ja, det är ju naturligtvis ett framsteg, ja. Så är det. Men alltså den här, jag tycker inte att den här debatten som jag har läst på, i alla fall den här filosofin, har inte varit lika svartvis som det där för eller mot frihandel, utan jag tror att, i alla fall den grupp, eller den åsikt, enligt min egen åsikt, så tycker jag ju att det är ganska uppenbart att frihandel är en väldigt god idé på de områden där de fattiga länderna tjänar på det. Till exempel textil och jordbruk. Men det är också där som de rika länderna har varit som mest protektionistiska. Och det tycker jag är ett himla hyckleri, det där att Sverige har ju varit ändå ganska renhåriga på den här. Vi har varit väldigt frihandelsvänliga. Vi har ju nästan legat i topp internationellt, tror jag. Och vi har inte heller haft särskilt starka subventioner av vårt eget jordbruk och sådär. Men sådana här hycklare som USA och Japan och även EU då, alltså det tycker jag är hemskt. Och då om man börjar göra inskränkningar i frihandeln på det sättet, då får man ju också tillåta fattiga länder att kanske införa skyddstullar under begränsad tid på de områden där de tjänar på det, om de vill liksom bygga upp en egen kompetens eller så. Jag vet inte om den någonsin har varit så där riktigt svartvit, den här diskussionen.
Vi lämnar USAs krig bakom oss nu liksom det här första årtionden av det här århundradet. Frihandelsfrågan är rätt bortglömd numera. Och vi rör oss mer in i det här liksom statlig suveränitet. Vi har ett europeiskt krig, största sedan andra världskriget. Tror du att, liksom att rättvisefrågorna som helhet, både de som rör miljö, och då menar jag i bred bemärkelse, inte bara klimatfrågor, men även sånt som rör andra utsläpp och djurrättsfrågor och sånt där. Kommer allt det här hamna än mer i skymundan nu? Speciellt med tanke också på inflation och eventuell recession under kommande år.
Ja, det tror jag. Jag tycker jag har sett det, om jag minns rätt, i olika SOM-undersökningar och sådär. Att när det är ekonomisk kris, alltså om man följer liksom människor över tid, och så ser man liksom vilka frågor ömmar man mest för, vilka frågor tycker man är viktigast och så, va? Då kan man ju se att när det går bra för oss, då kan man vara lite mer generös och tycka att klimatfrågan och biståndsfrågan är lite viktigare och så. När vi måste dra åt, då sjunker de som stenar, de här frågorna. Så det är väldigt beklagligt. Och djurrättsfrågan är nog också en sån fråga, tyvärr. Som i och för sig inte brukar betraktas som en rättvisefråga.
Inte?
Nej, märkligt nog. Jag tycker att i strikt mening så ska ju den delen av djurrättsrörelsen som utgår från att djur har rättigheter, den bör ju betraktas som rättvise position, så att säga. Medan den här andra falangen av djurrättsrörelsen som menar på att det handlar mer om att minska lidande och döda och använda djuren på ett mer humant sätt och så, den är kanske utanför rättvisan. Men det har kommit att betraktas som etiska frågor som inte är rättvisefrågor på något sätt.
Du är själv vegetarian, som jag förstår det.
Jag är pesketarian.
Pesketarian, vad är det?
Jag äter fisk och skaldjur också.
Okay.
Och det är en brist. Jag är...
Men här sitter du med en tvättäkta vegan, så har jag inte ett moraliskt övertag mot
det.
Men
det har du absolut, jag är villig att erkänna det också.
Ja, men det här är en rätt intressant fråga från just när det kommer till rättviseaspekten. För då, de gånger som jag exempelvis har skrivit om en köttätande och jordbruk och så vidare. Det finns få frågor som provocerar människor så mycket som vad de lägger på tallriken. Och jag förstår ju det. Jag är inte korkad. Jag förstår att det är känsligt. Det är någonting vi gör ofta. Vi gör tillsammans. Kultur och vår sociala tradition och så vidare. Men varför tror du det är så svårt att ställa om där? Eller tänka sig att det skulle kunna gå både... Det till och med vore positivt ur miljö och hälsoperspektiv. Men man slår bakut där. Kanske mer än egentligen vad man gör när det kommer till sånt som bilism och flyg och resor och sånt som ju också har så att säga, en individuell aspekt där människor ibland kan med rätta kan jag tycka känna att de blir skuldbelagda och så. Varför är just maten så komplicerad att förändra?
Jag tror inte det bara är maten som är komplicerad. Jag tror det är om man ska liksom pilla på våra livsstilar överhuvudtaget, alltså. Det ena är ju det här att vi har ju ändå ett väldigt starkt liberalt samhälle. Det vill säga, vi har vissa fri- och rättigheter som vi tar fullständigt för givna, som på något sätt skapar tillsammans en privat zon eller en privat sfär där vi tänker att vi ska få göra precis vad vi vill, alltså. Och det här med ätande, resande och sånt, det ligger liksom i den zonen. Det är ingen jävel ska komma och pilla på det med några regleringar och så, va? Möjligen att man kan få beskatta det lite hårdare. Det betraktas ju inte som en stark begränsning av den personliga autonomin. Men det här med att förbjuda saker, det är ju fullständigt otänkbart. Men sen har vi en grej till. Alltså, och det, man skiftar fokus från politik till etik, så kan man se att det finns en del av etiken som sitter i magen på oss. Som vi blir på något sätt kraftigt socialiserade in i en viss etik att man ska inte ljuga, man får inte slå andra på käften, man får inte tvinga dem till saker de inte vill och sådär. Och om någon bryter mot den etiken så blir vi skitarga, alltså. Vi blir indignerade och förbannade och sådär. Och sen finns det liksom en annan del av etiken där vi liksom rycker på axlarna lite grann. Ja, jag är i och för sig vegan, men jag kan ju köpa lite kött till dig om du kommer på middag. Så det är oerhört konstigt, alltså, att det är så. Mm. Och när jag gjorde det här moraltestet i radio under många års tid, då ställdes ju ofta den frågan. Och det berodde ju på att Christer och Morgan själva var veganer och så. Och då ställdes ofta den frågan, är det okej att äta kött? Och då var det jättemånga som svarade att nej, det är egentligen inte okej, men jag gör det ändå. Så det här med maten har så konstig status. Alltså, å ena sidan, man vill inte pilla på det med politik. Och så tänker man att det är en privat sak. Så till den milda grad att jag som övertygad vegan till och med kan handla kött åt kompisar. Och så sen är det dessutom, enligt vissa, ett område som är undantaget all rationalitet. Alltså. Så även om man anser att de goda argumenten ger stöd åt veganism, så fortsätter man med gott samvete och äta kött för att förnuftet behöver inte styra hela livet. Så jag tycker det är en väldigt intressant blandning av alla de här tankespåren. Alltså.
Kan det vara så, kanske, jag här spekulerar bara, att vi har i samhället liksom en ideologiska strömningar som är på modet, och man ska vara jämställd och man ska göra rätt för sig när det kommer till miljöfrågor, och man ska tänka på hur man stoppar i sig och så vidare. Men att vi någonstans, eftersom vi har den här spontana moralen som är väldigt, den är närmast nedärvd liksom. Den sitter djupare, vi kan knappt artikulera den. Och därför tar vi det här ideologiska i samhället, vi tar lite lätt på det. Det är en social fråga.
Ja.
Vi stilar med det kanske ibland och visar att vi förstår det. Men man får kanske använda en sorts konservativ logik här. Hur vi sedan agerar, det sitter mycket djupare och hårdare. Och till det kommer den här personliga autonomin. Den övertrumfar att vi blir genomideologiska.
Men den här personliga autonomin har ändå, det är ju ändå någonting som man, som vi så att säga kollektivt har kämpat oss till under lång tid. Alltså det är inte så att det sitter i generna precis. Vissa samhällen är ju inte alls frihetliga. Men det är viktigt att ändå tänka på det, att få lite perspektiv på sitt eget land. Alltså, något mer liberalt än Sverige får man liksom leta efter. Sen kan man peka på vissa saker, som att man inte får röka hasch ännu. Och prostitution är förbjudet och så, va? Och fan, i Holland och Tyskland är det ju inte det och så, va? Men vi är ju ett extremt liberalt land.
Och samtidigt så upplever man ju att vi ibland har en väldigt stark kollektiv tradition när det kommer till konsensus i offentligheten. Ja. Fram till 2015 då var det liksom invandring, det var enbart positivt, det kunde bara vinna på det. Efter 2015 så får man leta efter de idealister som hävdar samma sak, även om de förstås fortfarande finns.
Ja.
Att vi går väldigt mycket i liksom alla i ett led åt ett annat håll.
Men det här är ju intressant, för att det här för ju in oss på en fråga vi ännu inte har berört, nämligen frågan om de informella strukturernas betydelse i ett samhälle.
Du tänker familj eller vad?
Nej, jag tänker på de formella institutionerna i ett samhälle. Det är ju framförallt lagstiftningen och så, va? Det är ju de spelreglerna som, som vi tillsammans har fattat beslut om genom olika demokratiska processer och så. Och sen, men sen finns det ju en massa informella spelregler där man, folk som till exempel ville prata om det här med invandringen innan 2015, de kände ju sig tystade. Men de var ju inte tystade enligt en lagstiftning eller så. Det var ju inte så att yttrandefriheten var begränsad i Sverige. Den har aldrig varit begränsad. Yttrandefriheten är total nästan alltså. Men däremot så var det ju så att det var många som inte ville publicera de här sakerna som de skrev. Och det var folk som rynkade på näsan och kanske kom med lite gliringar och så. Och, på samma, och det är ju precis det som feminismen egentligen... Det är ju feminismens viktigaste bidrag, tycker jag, till det politiska tänkandet. De har gjort oss väldigt uppmärksamma på de här informella strukturerna. Om någon inte liksom är som en riktig kvinna förväntas vara så får hon liksom små gliringar och sådär. Och lite beröm och klapp på axeln. Och så plötsligt är hon där med en timma framför spegeln varje dag. Va? Och det här är ju någonting som vissa har velat, framförallt feministerna, historiskt sett var det feministerna som var först med det. Att man liksom ville föra in någon typ av kritik av de här informella strukturerna i rättviseteorin. Samtidigt så har vi ju så otroligt få verktyg. Alltså. I ett liberalt samhälle så har vi nästan inga verktyg alls för att ändra på de här strukturerna. Då blir det ju liksom lite sådär normkritik och lite allmän information om tänk på det här och så. Va? Mm. Så med tanke på hur viktiga de här informella strukturerna är och hur tandlösa vi är när det gäller att förändra dem, så ja, det är en intressant fråga.
Det här är en intressant observation du gör. Du menar alltså att feminismens stora bidrag är just att fästa våra ögon på det här, det som är mellan lagstiftningen och liksom språket, alltså det som är det subtila.
Ja.
Kan du förklara också varför så mycket av vår samtid nu, upplever jag det som, går åt till att märka ord, anmärka på liksom ordval och hur man formulerar någonting och så vidare. Att det handlar väldigt mycket, det känns som att hela offentligheten är en enda lång diskursanalys.
Ja, ja.
Men du tror ändå att det finns någonting positivt i det?
Jag tror att det började ju som någonting väldigt positivt. Alltså när man såg då att, om man tittar på kvinnokampen rent historiskt, alltså, det är ju ett segertåg, va? Man tittar på liksom alla lagförändringar som har skett liksom från 1850 till 1970 och sådär, så kan man se liksom att ja, men sen var det klart, va? Sen hade kvinnor exakt samma formella rättigheter som män, och jämställdheten var total på lagstiftningens område, på det formella området. Ändå var det så att många kvinnor ansåg sig vara diskriminerade i olika sammanhang och så. Och vad gör man då? Alltså, man måste ju gå in och titta på det där. På de där liksom lite mer mikrogrejerna. Och det tycker jag är oerhört värdefull kunskap, när man kan få kunskap om de mekanismerna. Men sen kan det bli så oerhört klumpigt när man ska omsätta det till handling. Alltså. Det kan ju nästan bara gå fel.
Vad tänker du på då?
Ja, men jag tänker på det här med just de här, när man ska liksom då med någon slags politiska medel försöka ställa det här till rätta. Det kan ju inte bli annat än klumpigt. Alltså. Antingen får det bli någon, i alla fall kvotering skulle ju åtminstone vara
konkret
och rent och ärligt och sådär. Men att hålla på och pilla på folk och ta bort dem från olika plattformar och greja hitan och ditan. Alltså, det finns ju ingen bra metod för att förändra sådana här informella strukturer. Det finns ju faktiskt inte det.
Annat än genom opinionsbildning och lite myndighetsuppfostran och lite sånt där, ja, det, som man, det blir, man ägnar sig mycket.
Ja, och det blir ju uppfostran då. Och det är ju en del som tycker väldigt illa om att bli uppfostrad också. Men skolan är ju naturligtvis en viktig arena här. Det tror jag. Dagis och skola. Att man får åtminstone bli medveten om de här sakerna. Men jag tycker det är en av de svåraste knutarna faktiskt. Det här att även om analysen är korrekt så finns det liksom inga legitima medel att ge sig på dem.
Just för att det ofta landar i kanske mycket detaljreglering och att folk slår bakut. Det verkar ju vara, jag har observerat en väldigt stark politisk mekanism i vår samtid. Det är att människor som är förment eller öppet progressiva liksom, och vill förändra samhället och ofta också vill komplettera sitt politiska arbete med att förändra de här informella strukturerna.
Mm.
De gör någonting, de tänker i god tro, och reaktionen blir väldigt skarp. Och i sin tur, när reaktionen blir skarp, då är det, men du vill tillbaka till det förgångna, liksom, du är reaktionär och konservativ och så vidare.
Mm.
Vilket kanske en del som känner sig uppfostrad inte alls vill. Mm. För de accepterar de mesta av de här progressiva landvinningarna när det kommer till jämställdhet och till antirasism och så vidare. Mm. Men de vill inte bli uppfostrade in i detalj när det kommer till hur kulturen ska vara utformad och så vidare. Det här är en sorts politiskt slagfält som är väldigt svårt att betrakta, för det handlar så i så väldigt liten utsträckning, som du säger, väldigt lite om konkret policy.
Mm, precis.
Och det var de strider vi har haft de senaste 10 åren.
Ja, det du har sagt en del bra saker, tycker jag,
ja,
på ledarplats.
Ja. Det är svårt identifierat för att...
Men jag tycker det ska lyftas bort från politiken, alltså, jag tycker faktiskt.
Mm.
Och jag är glad att jag har gjort det också, för att det kan liksom inte bli annat än fel. Så länge man inte har en klar uppfattning om vilka medel eller vilka verktyg som finns till hands, alltså vad man kan använda sig av.
Jag tänkte att vi kunde hoppa över till ett annat ämne där du har varit framträdande och både skrivit om och talat mycket om i radio och många andra sammanhang. Och det är om lycka.
Mm.
Vi lever ju i en tid där vi ägnar väldigt stor del av vår tid till att befinna oss på olika digitala plattformar.
Mm.
Man är uppkopplad på ett sätt mot andras liv, mot andras vardag och kanske oftare deras semestrar.
Mm.
Och samtidigt lever vi i ett väldigt sekulärt samhälle, som du säger ett väldigt liberalt samhälle.
Mm.
Tror du våra möjligheter idag att söka lycka eller förstå vad lycka ens är större nu eller är det mindre än på länge? Vad tror du vår samtid ger oss för möjlighet att bli lyckliga?
Herregud, vilken svår fråga och vilken bra fråga.
Ja, den ska väl du kunna svara på om någon.
Ja. Fast jag har inte tänkt på just den här frågan, för den här samtiden är ju stadig, ständig förändring. Nej, men jag tänker på det här med, jag tänker ju lite grann som en liberal i det här sammanhanget. Alltså att okej, lycka är ju någonting man får, eller vad man nu har för livsmål. Att antingen att bli lycklig eller om man har andra livsmål, så är det ju någonting man själv får välja och själv försöker förverkliga. Och samhällets uppgift är att på något sätt skapa förutsättningar för detta. Och de förutsättningarna tycker jag är egentligen dubbla då. Det första är att samhället på något sätt ska hjälpa oss att hitta en välgrundad åsikt om vilket liv jag vill leva. Alltså. Och där är ju media och skolsystemet så där jätteviktigt, va? Och den andra uppgiften det är ju att samhället måste på något sätt se till att vi även får de yttre förutsättningarna för att kunna realisera våran livsplan då. Både att vi inte blir hindrade av andra, men också kanske att vi har vissa materiella förutsättningar för det. Och det jag är oroad med för med sociala medier, det är ju på det här första planet i första hand. Så att själva åsiktsbildningen, eller kan jag komma fram till själv liksom? Jag tycker ju att det beslutet ska ju idealt sett vara så autonomt som möjligt. Hur jag vill leva mitt liv alltså. Vill jag verkligen ha familj? Vill jag verkligen ha en hög utbildning? Vill jag verkligen tjäna mycket pengar? Eller vill jag göra någonting helt annat? Alltså? Att man är så fri som möjligt i detta valet är väldigt viktigt för mig. Och jag tror att sociala medier kan vara ett hot mot det.
För att det snävar in oss? Eller vad?
Ja, särskilt om man då hamnar i någon sån här bubbla eller någon sån här ekokammare. Där man kanske från början bara är en person som använder nätet väldigt fritt. Alltså man kanske liksom är ute och söker här och där och så kanske man tycker att det där med konspirationsteori låter ju också lite kul och intressant. Alltså hur gick det egentligen till när World Trade Center? Sådär. Men så kan man på grund av alla algoritmer och grejer så kan man liksom på något sätt låsas in i någon i stuprör eller i en kammare. Så jag tror att den här fria åsiktsbildningen, både vad gäller liksom politiska åsikter och även idéer om hur man själv vill leva sitt liv, som en liberal måste sätta stort värde på. Alltså. Jag tror att den är lite hotad. Alltså.
Mm.
Att det finns någon likriktning där.
Du verkar sätta en sorts tyngdpunkten på att lycka skapas i frånvaro av yttre tvång. Eller någon sorts yttre stark påverkan och att vi har materiella, normala förutsättningar liksom för att kunna realisera.
Ja, fast nu var det ju mer. Detta var ju bara ett väldigt partiellt svar då på din fråga.
Mm.
Men jag tänkte lite mer sådär ur ett samhälleligt perspektiv då. Alltså vad samhället kan göra för att främja befolkningens lycka. Men det finns ju mycket annat också.
Mm.
Men jag tänkte bara att detta var en del av det. Nej, men sen finns det ju andra viktiga delar. Det har man ju sett också att man har ju sett att Sverige och de andra nordiska länderna alltid hamnar i topp i den här internationella lyckoligan. Och den förklaring man har gett till det är ju inte liksom att vi är rikare än andra länder eller så. För det är vi inte. Vi hör till en grupp länder som är väldigt rika. Och vi är demokratiska och det är många andra länder också. Så. Men det verkar finnas en... Dels det här att det är låg grad av korruption är viktigt. Men också det här att vi har en intressant kulturell mix mellan dels den här individualismen som jag precis pratade om. Att man har möjlighet att själv välja sitt liv. I kombination med en ganska stark solidaritet och ömsesidig tillit och så. Och den tycker jag verkligen vi ska värna om alltså.
Mm.
Det är ju ett av mina starkaste skäl för att ojämlikheten inte får skena iväg för mycket. För att då kommer vi att tappa den här tilliten till varandra alltså, och till våra institutioner.
Man brukar ju se ibland i en del lyckoforskning jag har sett att det finns ett hyfsat starkt samband mellan att har du materiellt välstånd och liksom kan trygga uppväxten för dina barn. Du behöver inte känna att livet förändras radikalt på ett sätt som du inte vill och så vidare.
Mm.
Så finns ett starkt samband mellan liksom välstånd och lycka.
Vid låga inkomster, ja.
Precis. Och sen finns det några outliers i världen. Det är så här Centralamerika där man är rätt fattig. Men har en stark liksom, lokal solidaritet, gemenskap och så vidare.
Och ofta en hedonistisk kultur också. Som antagligen påverkar folks svarsbenägenhet väldigt mycket när man får de här frågorna.
Okay,
man ska liksom vara lycklig och livsbejakande och njuta av livet och så.
Mm. Mm. Men tror du att liksom, återkomsten för om de här... Vi inledde att tala här om liksom, global solidaritet och de rättvisa frågorna. Tror du när vi liksom sluter oss inåt att mer liksom traditionell kultur kommer göra en återkomst och därigenom att folk kommer söka svar i liksom bortom sociala medier och kanske i, jag vet inte. Det talas ju om en konservativ våg. Tror du det kommer någon sån och tror du den kommer påverka hur människor mår?
Jag har faktiskt ingen aning.
Nej. Nej, det är bra.
Men det finns ju faktiskt ett samband mellan, man har ju sett ett samband mellan den här internationella solidariteten och den interna solidariteten också. För det är ju ingen tillfällighet att de här länderna, de här som ligger i toppen på lyckoligan också ger mest i bistånd. Sen är det ju inte så att vi är lyckligare för att vi ger mer i bistånd. Men det är ju samtidigt så att den här tilliten vi har till varandra, våra institutioner och att vi accepterar ett ganska högt skattetryck för att vi känner att det kommer tillräckligt mycket alla till godo. Det gör oss också mer generösa utåt alltså.
Tror du att den segregation vi har, inte minst i Göteborg, där vi liksom skillnaden mellan staden, vilket liv man lever och kanske vilka livsmöjligheter man har, inte bara beroende av att, så här, vilka inkomster familjen har, utan även kanske av att lokalsamhället är mer, vad ska man säga, mindre liberalt. Rapporten om heders liksom, förtryck är ju liksom, de duggar ju tätt liksom.
Ja, ja.
Tror du att de problemen i det segregerade Sverige kommer påverka på totalen eller kommer vi mer och mer röra oss i två separata håll liksom, där vi har det här lyckliga, individualistiska, solidariska liksom, majoritetssamhället och så har vi en del av samhället som varken är här eller där och som dras med långt gångna sociala och ekonomiska problem.
Risken är ju överhängande. Men risken är ju också överhängande att det kommer att drabba oss alla.
Hur då?
Nej, men jag tänker på, jag skulle inte vilja säga att den svenska segregationen har ju inte nått de nivåerna än så vi kan börja prata om gated communities och så. Va? Och det finns liksom inga vakter ännu, inga taggtrådar och så. Men jag har ju varit i samhällen där det är så. Alltså. Till exempel i Sydafrika och så. Och det är ju så genuint obehagligt. Alltså jag pratade ganska mycket med en sydafrikansk filosof när jag var där nere i... Det var inte Kapstaden, det var Johannesburg också som är kanske det farligaste stället på jorden nästan. Va? Och han berättar ju det att han har ju vant sig vid att ständigt vara på sin vakt alltså. Och när han, så berättar han en historia också om när han var gästforskare i England. Och han kunde gå ut på gatorna utan att behöva vara rädd. Och det tog honom flera månader innan han kunde liksom slappna av alltså. Det där hoppas jag verkligen inte att vi ska behöva uppleva den här... Att den här segregationen blir så stark så att man börjar så att den här välbeställda delen känner att man måste börja skydda sig mot andra då. Men det skulle vara genuint obehagligt. Men jag tycker segregationen är, det är väl det värsta, ska vi säga, inrikespolitiska problemet vi har nästan. Men jag vet inte hur man, jag tror du är mycket bättre på de frågorna faktiskt än vad jag är. Man ska möjligen komma till rätta med det.
Jag är inte säker på att vi har några jättebra svar. För att vi i Sverige tror vi förhöll oss väldigt ingenjörsmässigt till demografisk förändring. Vi tänkte att det här är ett överkomligt problem under en övergångsperiod som vi kan justera lite i marginalerna, skruva lite här, skruva lite där och så kommer det lösa sig. Men det fanns nog en man underskattade heterogeniteten som finns bland människor. Att det sociala och kulturella vi bär med oss, det är ingenting vi väljer, utan det är någonting som vi för med oss, och det försvinner inte så snabbt bara för att vi kommer hit till det här supervälfungerande, rena, icke-korrupta landet.
Nej, precis. Sen är det ju också en lite obehaglig observation att om man tittar på den här internationella jämställdhetsligan så kan man ju se att de länder som vi har tagit emot mest flyktingar från, många av dem ligger ju i botten 10 på den. Alltså.
Och det blir starka kontraster.
Det blir det. Det blir det. Så att det är en stor utmaning. Samtidigt så måste man ju se att vi har tagit hit mycket flyktingar, det har vi gjort av globala rättviseskäl. Integrationsproblemet är ligger på nationell nivå, och jag tycker ibland att den globala rättvisan trumfar den sociala ibland.
Det är en trade-off man kan tänkas göra, liksom, att det här kommer medföra en kostnad, vi vet det.
Ja, ja. Och det är rimligt också att vi, särskilt om man tänker lite grann på också hur har vårt välstånd uppstått. Det är ju inte bara för att våra förfäder har jobbat så förbaskat hårt i ett slutet Sverige, liksom. Det har ju skett väldigt mycket genom internationell handel, och vi har dragit fördel av kolonialismen på olika sätt. Så att det är ju ändå det är ju lite payback time också, tänker jag. Kanske inte just till Syrien och Somalia, men nej, till den fattiga delen av världen.
Men tror du den svenska befolkningen köper den, liksom, det rättvisa argumentet?
Nej.
Nej. Vissa saker kanske fungerar bättre i teorins värld.
Ja, eller så... det är inte så jättemycket teori. Bara det här. Det handlar ju väldigt mycket om vilket perspektiv man har och vilken utbildningsnivå man har och sådär. Och för mig var det jättesvårt att erövra det här globala perspektivet. Alltså det gjorde jag ganska sent i livet. Och det räckte inte med att jag läste saker. Jag var ju tvungen att... Det var när jag började resa omkring där, liksom i Afrika och i Asien och sådär, och fick se den här fattigdomen, och i kombination med att jag läste olika saker, och då kunde jag liksom på något sätt erövra det perspektivet. Men det var inte lätt, alltså. Det räcker inte med att vetandets värld gör en timme eller att... Nej. Så.
Bengt, tack så mycket för det här samtalet.
Tack så jättemycket, Adam. Kul.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgs-Postens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman, och nya avsnitt kommer varje tisdag.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.